Idag ska vi fira gudstjänst med Sionförsamlingen i Vasa. Och innan gudstjänsten så befinner jag mig här på kyrktorget och folk strömmar till gudstjänsten. Och nu tänkte jag skulle ställa några frågor till de som har kommit. Varför har du kommit hit till gudstjänsten idag?
För att jag tycker att jag behöver komma för att höra Guds ord.
Vad förväntar du dig av gudstjänsten?
Jag brukar be att Gud ska välsigna allt som pratas och allt som sjunger. Att det ska Guds helge, att Guds ande ska få vara församling. Det brukar jag be varje gång jag kommer.
Varför har ni kommit till gudstjänsten idag?
Ja, det är någonting som är viktigt att vi samlas. Att gemenskapen. Jag har hört väldigt fina gudstjänster i radion idag. Men det är inte samma som att vi samlas tillsammans och får höra Guds ord.
Jag vill nu träffa vännerna och så vill jag höra predikan. Hej, hej, Vittikas.
Nu är nog mest att höra predikan för får aldrig nog.
För att träffa vänner och att, ja, det hör till bara att komma till kyrkan på söndag.
Därför att jag behöver Gud.
Jag kommer för att möta andra troende och det här är min hemförsamling och varje söndag kommer jag på gudstjänst.
Varför har du kommit till gudstjänsten idag?
Nå, för att jag ska vara med och spela.
Varför inte?
Varför kommer du?
Nå, därför att det är vana trogen.
Höra Guds ord.
Det är fantastiskt att vara på gudstjänst och det är roligt att vara här idag fast det är kallt utomhus.
För att träffa hela familjen som samlas här på söndag.
Här träffas både ung och gammal på kyrktorget. Och vi ska nu börja vår gudstjänst. Varmt välkommen med att följa gudstjänsten. Varmt välkomna att fira gudstjänst med oss i Sionförsamlingen i Vasa. Temat för dagens gudstjänst är att följa Kristus. Och jag vill börja gudstjänsten med att läsa från Jesaja. Det är en Jesusprofetia från Gamla testamentet. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig att predika glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för det bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Och vi hoppas i början av det här nya året att det ska bli ett nådens år. Det är oroligt ute i världen, men det är härligt att få veta att vi har ett hopp i Jesus Kristus. Vi kan lägga vår förtröstan på honom som har stått med oss och som har burit alla våra bekymmer upp på korset. Jag tycker vi ska börja den här gemensamma tillbedjan av Jesus i mötet med att resa oss, och så ska vi be och tacka Gud för att lägga det här nya året i hans händer. Herre, vi tackar dig för glädjens budskap, för evangelium. Herre, vi tackar dig att du har kommit för att befria den fångna, de som upplever svårigheter just nu, som sitter fast i olika bekymmer. Tack Jesus att du är dörren ut. Du är vår trygghet, du är vårt hopp. Vi tackar dig mästare Jesus för att du vill befria alla de som är bundna. Jesus, vi vill också omsluta alla de som har lämnat in sina bönämnen till den här gudstjänsten. Jesus, vi ber för familjer som kämpar. Vi ber för makar i deras äktenskap som har svårt att komma sams. Herre, vi ber att du ska bevara familjerna i detta land. Vi ber att du det här året ska hålla din mäktiga hand, Herre, över hela vårt land och vårt folk. Herre, vi ber också för Israel denna stund. De oroligheter som har blossat upp i Mellanöstern. Vi ber Jesus, du som är fridens furste, att du ska sätta dina fötter ner mitt i dessa oroshärdar och stilla alla stormar. Tack att du Jesus en dag vill komma för att skipa fred här på jorden. Du Jesus kommer tillbaka till Oljeberget. Och vi tackar dig älskade Jesus att också denna gudstjänst ska få betyda en skillnad för någon. Vi välsignar ditt mäktiga namn Herre. Amen. Varsågod och ta plats. Innan vi ska få höra ett vittnesbörd av Sofie Wikström så ska vår sångartrio sjunga ännu en sång. Varsågoda.
Jag har alltid haft en barnatro, men tidigare kände jag inte Jesus personligen. Och vi sjunger i en sång att frestaren vill blåsa ut. I mitt liv har han försökt släcka tron. Det har känts som att Jesus har varit långt borta, som i en dimma. Och jag har tvivlat på att Jesus skulle kunna göra under i mitt liv. Tidigare så fokuserade jag mest på vad jag själv gjorde, att be, läsa Bibeln och berätta för andra om Gud. Då kämpade jag på i egen kraft. Under studietiden hade jag en svår depression. Efter den depressionen har jag gått med en ständig oro för sjukdom. Jag har varit bunden i oro och självförakt i många år. I församlingen har jag fått undervisning om att vara överlåten till Gud, att ha Jesus som sin frälsare och herre. Förra hösten fick jag bekänna Jesus som min herre. Bättre sent än aldrig. Jag har ju på ett sätt levt med honom länge, men ändå har det funnits så många mörka rum i mitt hjärta. Nu har Jesus fått ta mera utrymme. Morgonen efter att jag hade bekänt Jesus som herre väckte Gud mig, och jag brukar vara annars ganska morgontrött, men den morgonen väckte Gud mig med orden: jag har kallat dig vid ditt namn, du är min. Jesus har drivit bort mycket oro och fruktan i mitt liv. Han kallar mig att vara i sin närhet. I lugn och ro får jag lyssna till honom. Genom Bibeln och på andra sätt talar han till mig. Gud har gett oss barnaskapets ande. Det betyder att vi får säga pappa till honom. Vi får vara beroende av honom, som ett litet barn är beroende av sina föräldrar. Gud påminner mig om detta, att jag inte behöver oroa mig för någonting. Bibelordet i Romarbrevet 8 och 15 var det som han använde för att lyfta fram att jag får komma till honom som ett barn och inte på grund av vad jag gör. Var inte orolig, mitt barn, säger Herren. Med det jag här berättar vill jag ge all ära till Jesus. Han har lidit, dött och uppstått för min skull. Om du är orolig eller kanske har negativa tankar vill jag säga att Jesus kan gripa in. Om du ger honom första platsen i ditt liv kan han lysa upp varje mörk vrå i ditt inre. Det som står i Johannes 14:27 kan bli en verklighet också för dig. Jesus säger: frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.
Tack ska du ha, Sofie, för ditt vittnesbörd. Jag tror vi kunde gärna lyssna till er allesammans. Alla har vi en uppfattning eller en erfarenhet av Jesus i våra liv, mer eller mindre. Vi kommer här nu som nästa att ta upp en kollekt. Och den går till församlingens arbete. Jag vill också samtidigt tacka alla givare som har varit med och gett också denna jul, så att vi har kunnat från församlingen hjälpa många familjer som hade svårt. Julutdelningen gick väldigt bra och vi mötte många tacksamma människor. Så stort tack till er alla som har varit med och bidragit. Det står så här i Andra Korinthierbrevet 9 att Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd i varje, till varje gott verk. Och vi hoppas att vi alltid ska kunna ha att ge. För det är saligare att giva än att taga. Så nu uppbär vi kollekt medan lovsångarna sjunger och prisar Herren tillsammans med oss. Och efter det så predikar församlingens pastor Stefan Sigfrids.
We are here for Tack ska ni ha. Varsågod och sitt. Jag vill också hälsa er den här söndagen. Det är roligt att se er allesammans. Vi har börjat ett nytt år. Och det är alltid så på jul och nyår att det är lite omändringar i programmet. Men nu kommer vi tillbaka till våra rutiner. Det betyder att ungdomssamlingarna startar på fredag klockan 19.00 varje fredag och söndagsgudstjänsten klockan 16.00. För övrigt program så kan du, är du hänvisad till tidningar och till vår hemsida på sion.fi. Där kan du gå in och hämta mera information om du så önskar. Så här efter nyår så kanske en del av er har gjort några nyårslöften. Löfte att börja motionera kanske. Eller att gå ner i vikt. Eller att tillbringa mera tid tillsammans med barnen. Eller olika saker som du har lovat dig själv. Kanske en del redan har hunnit bryta sina nyårslöften. Jag vet inte. Men att ge ett nyårslöfte är inte särskilt svårt. Det svåra kommer sen när löftet ska hållas och förverkligas och man ska åka ut de där motionsrundorna som man har tänkt och som man har planerat. Det är då man börjar fundera om man riktigt önskar hålla det här nyårslöftet eller inte. Men det är ju egentligen bara det löfte som förverkligas som har någon betydelse, eller hur? Man kan lova guld och gröna skogar, man kan lova det ena och det andra. Men det är egentligen bara det som förverkligas som har någon betydelse för oss. Men ett löfte är ju i alla fall ett uttryck för en vilja. En vilja att åstadkomma en förändring i sitt liv. Och det är just om den här din och min vilja och våra beslut som jag vill tala med dig en liten stund här den här söndagen. Den första orsaken varför våran vilja och våra beslut är så viktiga, det är nämligen det att Gud aldrig har tvingat någon att göra någonting. Gud är inte sån. Han tvingar inte oss att göra någonting. Det är inte heller meningen att Bibeln ska vara en lagbok som du ska bli slagen i huvudet med och tvingas till lydnad. Det är inte tänkt att fungera på det sättet. Och orsaken till det är att eftersom vi skapades till Guds avbild har vi också på samma sätt som Gud skapats med en fri vilja. En möjlighet att välja det ena eller det andra. Vi kan nämligen själv med vår vilja påverka vägvalen i våra liv. Med den här friheten så följer med sig också ett ganska stort ansvar, eller hur? Ett ansvar eftersom då jag kommer att också få skörda frukten av de val som vi gör. Det står så i Bibeln att det vi sår, det skördar vi. Och det är en urgammal princip som gäller på alla livets områden. Också när det gäller våra val i livet. Det här skedde, och det ser vi också ett exempel på det i skapelseberättelsen som beskrivs på några av Bibelns första blad. Så ser vi hur det kunde gå när vi exercerar våran fria vilja. Hur Gud skapar människan, skapar henne till gemenskap med sig, skapar henne att få tillbringa tid tillsammans med universums skapare. Men hur de första människorna väljer att i olydnad gå bort ifrån Gud. Och negativa konsekvenser av det här valet skördar hela mänskligheten idag. Jag menar, se runt omkring dig i den värld som vi lever i, så ser man många negativa konsekvenser som egentligen är en direkt följd av att mänskligheten valde att gå sin egen väg, valde att göra som vi själva ville. Jag tror att den egna viljan är ganska stark. Man brukar säga det om vissa personer. Det där var nog en viljestark person. Det där är en person som vet vad hon eller han vill. Jag tror faktiskt det är så att varje människa gör i förlängningen det han eller hon vill. Jag tror att vi med lite disciplin och lite ansträngning kan en tid leva mot våran vilja eller mot våran övertygelse. Men i förlängningen är det i princip omöjligt. Vi gör det vi vill göra. Det vet kanske du när du kämpar med dina nyårslöften. Att det är så lätt att vilja någonting annat än det man har lovat. Jag förundrats hur Jesus så många gånger frågar, och de människor som man möter. Vad vill du att jag ska göra för dig? Ibland ställer han den här frågan när behovet är helt och hållet uppenbart. Ta till exempel den blinde Bartimeus utanför Jeriko. Jesus frågar honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag menar, karln är ju blind. Det borde vara uppenbart för vem som helst vad han vill att ska ske i hans liv. Men det är nämligen så att Jesus kommer aldrig objuden. Jesus gör aldrig våld på våran vilja, utan han frågar, även när behovet var ganska uppenbart, vad vill du att jag ska göra för dig? Och Bartimeus säger, jag vill ha min syn. Och Jesus ger honom synen åter. På samma sätt så kommer varje steg som vi tar i riktning mot Jesus eller en riktning bort från honom, så kommer att vara resultat av de viljebeslut som vi fattar i vårt eget liv. När vi har talat mycket om vårt eget ansvar och vår egen vilja, så vill jag också säga att det är naturligtvis Gud som initierar. Det är Gud som börjar. Bibeln säger så här i 1 Johannesbrev 4:19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och också på ett annat ställe, Johannes 6:44. Ingen kan komma till mig, säger Jesus, om inte fadern som har sänt mig drar honom. Så allting börjar med Gud. Det är han som har tagit initiativet. Men ändå är det så att vårt gensvar på den här inviten från Gud, det beslutar om vi kommer till honom eller om vi tackar nej till hans erbjudande. Under kyrkohistoriens gång så har debattens våg gått höga om den fria viljans varande eller inte varande, och jag ska inte gå in på den diskussionen. Och jag kan instämma i det att våran vilja kan vara fängslad. Våran vilja kan vara begränsad på grund av olika omständigheter. På grund av våran uppväxt, på grund av vårt familjeliv, kanske på grund av erfarenheter som vi har varit med om. Eller det samhällsklimat som vi lever i och så vidare. Så kan våran vilja vara böjd och på det sättet förstörd och fängslad på ett sätt. Och det är just därför så det måste börja med Gud. Det är just därför vi är så beroende av Guds initiativ i vårt liv. Men Gud har tagit initiativ, eller hur? Gud har tagit initiativ. Han griper in i historien. Jesus kommer till den här jorden. Jag menar, vi har just precis firat jul för en tid sedan. Och vad firar vi då? Jo, vi firar att Gud griper in i historien. Det som inte kunde åstadkommas, gemenskapen mellan Gud och människan, det gjorde Jesus när han lät sig födas till jorden. Det är det vi firar när vi firar jul. Jesus försonar världen med Gud på Golgata kors. Jesus köper oss fria. Vi som var slavar under synden på grund av att vi hade valt att gå vår egen väg, så köper han oss fria. Men trots det här fullständiga försoningsverket så ställer Gud oss ändå, varenda en av oss, inför ett personligt val. Vi kan ta emot eller förkasta det här erbjudandet. Så fast när Jesus har betalt priset för alla, kan då jag ändå välja att gå förlorad genom att inte ta emot den gåvan? Tänk dig att jag köper en fin present till dig. Någonting som du verkligen har önskat dig, någonting som du har längtat efter att få. Och jag är så vänlig så jag köper den här presenten åt dig. Jag paketerar in den i ett fint papper, och så på din födelsedag eller på julafton eller något annat tillfälle, så ger jag den här presenten åt dig. Men när jag ger den åt dig så tar inte du emot den. Eller kanske på ett annat sätt, du kanske tar emot den, men du öppnar inte paketet, utan du lägger undan den någonstans i någon garderob på vinden. Då blir den här min fina gåva och det här som skulle vara till glädje för dig, det blir till ingen nytta för dig. På samma sätt är det med den gåvan som Jesus ger åt oss. Om vi väljer att inte ta emot den, om vi väljer att ställa oss utanför, då blir inte det här fullständiga försoningsverket till någon nytta för dig och mig överhuvudtaget. Men på samma sätt som det här frälsningen och som det sättet att komma till Gud är ett val, så kommer också vår vandring tillsammans med Jesus att fortsätta. Det är därför vi i vår församling väljer att döpa troende. Dopet är en gåva, absolut. Det tror jag vi var och en håller med om. Men på samma sätt som frälsningen behövs den tas emot genom en frivilliga. Ingen kan tvingas att ta emot en gåva. Då är det inte en gåva om det sker med tvång, utan då är det någonting annat. Men det stannar inte vid frälsning, det stannar inte heller vid dopet, utan det fortsätter hela ditt och mitt liv. Ja, egentligen är det så att varje dag ställs vi inför ett val. Ett val att följa Jesus och i lydnad göra hans vilja, eller att följa våra egna, oftast egoistiska begär och tankar. Lydnadens väg, den för med sig ett liv i välsignelse, harmoni, mening. Den egoistiska vägen, den för med sig förbannelse, kaos, ensamhet och meningslöshet. Så här när det här nya året har börjat, så vill jag fråga dig att vilken väg vill du välja? Idag, men också inför det här nya året, om du tänker efter. Vad vill du välja? Vad vill du se i ditt liv? Vad vill du att ska ske i ditt liv? Frågan går både till dig som kanske inte har tagit emot Jesus i ditt liv, men också till dig som har gjort ett medvetet val att följa honom. Vilken väg vill du gå det här året? När Jesus kallar Petrus och Johannes vid Galileiska sjön, så säger han: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Men valet var ändå upp till lärjungarna att säga ja eller nej till den här kallelsen. Ja, du som har läst Bibeln, du vet det, att under hela vandringen med Jesus så gavs lärjungarna flera tillfällen att avsluta den här gemenskapen, men de valde att följa sin mästare. Varför gjorde de det? Jag tror att de hade sett att han var vägen, sanningen och livet. Eller som Petrus uttryckade när han erbjuds lämna Jesus, så säger han: vart skulle vi gå? Vart skulle vi gå som skulle vara en bättre väg än den vi har slagit in på? Och samma fråga kanske går till dig den här dagen. Varför ska jag välja Jesus? Vad är det med Jesus som är så där bra att du och jag ska välja honom? Och jag vill säga så här, att orsaken att följa Jesus, det är Jesus själv. Personen Jesus Kristus. Om jag bara skulle få kunna förklara för dig hur fantastisk Jesus är. Om du har mött honom, då inser du vilken vän, vilken hjälpare, vilken frälsare han är. Petrus hade förstått det här. Så när han fick frågan om han också ville lämna och gå, när så många andra gjorde det, så fanns det ingen tveksamhet hos honom. Han hade fått smaka på det verkliga livet. Skulle han då nöja sig med någonting mindre, även om det kanske kostar på att följa Jesus? Samma fråga skulle du kunna rikta till många, många människor genom århundraden som har valt Jesus Kristus, trots att det här valet har fört med sig fruktansvärda konsekvenser i deras liv, som förföljelse, ja till och med martyrskap. Jo, svaret är enkelt. De hade mött honom. De hade mött Jesus Kristus. Personen, vännen och frälsaren Jesus Kristus. Det handlar inte om religion eller religiösa aktiviteter. Det handlar om en relation till en verklig och fantastisk person. Jesus Kristus. Paulus, Petrus säger det, att honom predikar vi. Jesus Kristus. Jag önskar på något sätt att du verkligen ska få tag på Jesus Kristus, på personen Jesus Kristus. Inte på företeelsen Jesus Kristus, utan på personen Jesus Kristus. Så han ska få kunna bli fantastisk också i ditt liv, också i din situation. För det är på nytt igen så att valet är ditt. Du kan göra det. Du kan ta emot honom. Du kan möta honom. Ja, ännu mer än så. Du kan till och med vandra med honom. Det är en sak att möta en person. Det kan vara bra och det kan vara givande. Men att få vandra med den här personen Jesus Kristus. Det är fantastiskt och det är ditt och mitt val. Jesus har gjort det så bra att det till och med han till och med ger dig styrkan att göra det här valet. Du kanske säger så, ja men jag är en viljesvag person. Jag är inte en sån där viljestark person, jag är ingen stridbar person. Men det är nämligen så att han ger dig styrkan att göra det här valet. Och han ger dig styrkan att leva i det här valet, att följa honom. Att välja Jesus är inte som att göra ett nyårslöfte. Att välja Jesus betyder att säga ja till honom. Det betyder att hans kraft kommer dig till del. Det handlar inte om våran förmåga. Det handlar inte ens om våran viljestyrka. När det står faktiskt i Bibeln så här i Filipperbrevet, det andra kapitlet och den 13:e versen. Han, alltså Jesus, verkar i oss i våran vilja och gärning så att hans goda vilja ska få ske. Du har en som verkar på din sida, någon som arbetar för att det kanske är många viljor som strider i ditt innersta, många saker som du tänker på och så vidare. Men Jesus, han hjälper dig att komma fram till ett beslut där du väljer honom, där du väljer att gå hans väg. Så din vilja, det blir som en liten strömbrytare. Du vet en strömbrytare, eller hur? Den där som du har på lampsladden, i kanske din sänglampa. Din vilja är som den här strömbrytaren. En strömbrytare i sig innehåller inte elkraften. Det finns ingen kraft i brytaren överhuvudtaget. Om du har pluggat ut den ur väggen så vet du att hur mycket du switchar på den lilla brytaren så händer ingenting. Kraften, den kommer från elbolaget. Den kommer från elverket. Men strömbrytaren kan stänga av eller koppla på den här kraften. Som får lampan att börja lysa eller motorn att börja snurra. Lite beroende på vad den är kopplad till. Ditt viljebeslut är som den här lilla strömbrytaren. Det är nämligen så att Gud har redan byggt kraftverket. Det står i 1 Timoteusbrevet 2:4. Guds vilja är att alla ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud har redan sagt sitt ja till dig. Du är inbjuden. Du är välkommen in i en gemenskap med honom. Nu väntar han på ditt ja. Både du som kanske inte alls är församlingsaktiv, men också du som är församlingsaktiv. Han väntar på ditt ja i början av det här året. Om du vill kan du säga idag, jag vill följa dig Jesus. Jag vill överlämna allt, jag hela mitt liv till dig. Det kanske finns ett pris att betala. Om man ser på historien så ser man det att det funnits pris att betala att följa Jesus genom hela tiden. Men det handlar om du vill. Jesus säger i Lukas 9:23. Jesus sa till alla, om någon vill efterfölja mig så ska han försaka sig själv och ta sitt kors på var dag så följer han mig. Tänk med din lilla strömbrytare. Så kan du knäppa på all den kraft som finns hos Gud. Med ditt lilla ja till Gud så kan du bli en del av hans verklighet. Av den verkligheten som finns hos Gud. Den verklighet som kommer att bära dig när allting annat brister. Oberoende hur det ser ut runt omkring i världen så finns hans kraft hos dig när du har sagt ja till honom. Om du går i din bibel till det sista bladet i bibeln, i Uppenbarelseboken 22:17, så avslutas nästan hela bibeln med de här orden. Och med de här orden vill jag också avsluta min predikan här idag. Det står så här. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Jesus har gjort allting klart. Det du har att göra det är att säga, jag vill vara hos dig Jesus. Jag vill ta emot det du har att ge. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar dig. Tack för att du har gjort allting klart. Tack Herre Jesus för att vi får säga vårt ja till dig den här dagen. Därför vi får säga vårt ja att följa dig. Inte följa oss själva, för då vet vi inte vart vi går, Herre. Men att följa dig, du som vet vägen, du som är sanningen och du som är livet. Herre, vi tackar dig för att var och en som lägger sin hand i din hand kommer du att leda på rätta vägar för ditt namns skull, oberoende vart den vägen leder. Herre, vi tackar dig för din nåd. I Jesu namn. Amen. Vi ska få höra en sång av Rasmus Forsman. Varsågod.
Send over.